Välkomna idag och fira gudstjänst här i Tabergs Missionskyrka på långfredagen. Medverkar här framifrån idag, det gör Kenneth Pettersson som ska predika. Vi kommer få musik, Olof Lago ska spela flygelhorn och han kompas av Karin Zetterman. Organist idag är Kerstin Nilsson. Vi kommer också få textläsning av Daniel Jannesson och Kristina Sundqvist. Och själv heter jag Ulrika Johansson och ska leda er genom den här gudstjänsten. Vi kommer i dagens gudstjänst få följa Jesu väg mot korset och in i graven. Och vi kommer göra lite olika stopp på vägen fram i berättelsen. Och vi kommer få ta del av orden från Matteus evangeliets kapitel 27. Men vi vill så här i början att ni ska få ta del av och lyssna till profeten Jesajas ord ifrån kapitel 53. Jag läser vers 3-7. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt. Eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Vi ber. Herre, tack för att vi får samlas idag till gudstjänst. Tack för att vi får möta dig här. Får se det som du gick igenom för vår skull. Herre, vi ber att du ska lägga en förväntan i oss. Att du ska öppna våra ögon. Att vi ska kunna se vad det var som korset betyder. Och vad det kan få betyda för oss fortfarande idag. Herre, var med oss. Låt din ande verka i oss i denna gudstjänst. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Och så sjunger vi tillsammans i psalmer och sånger nummer 137. Den kärlek du till världen bar.
Thank you. Då ska jag läsa från Matteus 27 och från vers 1-14 första. På morgonen så beslöt sig alla översteprästerna och folkets äldsta att försöka få Jesus avrättad. De lät binda honom, förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus, ståthållaren. När Judas som hade förått honom såg att Jesus blivit dömd ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästerna och de äldste. Och han sa, jag har syndat och förått en oskyldigt blod. Och de svarade, vad angår det oss? Det är ju din sak. Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig av därifrån och gick bort och hängde sig. Översteprästerna tog pengarna och sa, det går ju inte lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. Och de beslöt att istället köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför heter denna åker ännu idag blodsåken. Och så uppfylldes det som hade sagts genom profeten Jeremia. De tog 30 silvermynt, priset som den prissatte honom, några israeler bestämde priset på, och gav dem till betalning för krukmakaråken så som Herren hade befallt mig. Jesus ställdes nu inför ståthållaren och denne frågade honom, du är alltså judarnas konung? Jesus svarade, du själv säger det. Och när han anklagades av översteprästerna och de äldste så svarade han inte. Då sa Pilatus till honom, hör du inte vad de beskyller dig för? Men han svarade inte på en enda fråga och ståthållaren blev mycket förvånad.
Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge efter folkets önskan. Det fanns just då en känd fånge som hette Jesus Barabbas. När folket nu var samlat frågade Pilatus, vem vill ni att jag ska frige, Jesus Barabbas eller den Jesus som kallas Messias? Han visste att det var av avund mot Jesus som man hade utlämnat honom. Medan han satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru. Du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull. Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och få Jesus dödad. Ståthållaren sa nu till dem, vilken av de båda vill ni att jag ska frige? De svarade, Barabbas. Pilatus frågade, vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias? Alla svarade, han ska korsfästas. Han frågade, vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre, han ska korsfästas. När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sa, jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak. Men hela folket ropade, hans blod må komma över oss och våra barn. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas.
Mitt liv, ja, vad ska man säga, det har inte varit det mest lyckosamma. Jag har inte de där fina minnena att berätta från min barndom och jag har inte någon gång vunnit högsta vinsten, om man säger så. Jag hamnade tidigt i kretsar där det är så att ingenting, och jag säger ingenting, räknas som heligt. Att skilja mellan mitt och ditt har inte varit den viktigaste läxan i mitt liv, och mycket som egentligen har tillhört andra har hamnat i mina fickor. Jag har inte blivit rik, nej, men jag har klarat mig, även om det ibland har varit med nöd och näppe. Vänner, visst har jag vänner, men jag har faktiskt fler fiender än vänner. För om man lever som jag gör så skaffar man sig fiender, och jag har blod på händerna. För det har hänt ibland att det liksom har kommit någon i vägen, och då har det inte funnits någon annan möjlighet än att döda. Man vänjer sig vid det hantverket. Det är ganska rått, men det kan bli en vardag. Det är ju ändå bara ett liv. Och så för några veckor sedan skulle vi göra ett inbrott. Alltså man skulle kunna säga att det var ett rutinjobb. Skaffa lite mat och lite pengar. Och då dök de upp som från ingenstans. Vi hade ju ändå undersökt de romerska soldaterna. Och de grep oss. En flydde, två fick släppa livet till. Och jag hamnade i fängelse. Och där har jag varit massor av gånger. Det var bara att den här gången så påstod de när jag kom in i domartribunalen att det var så här att jag på något vis hade fyllt min kvot. Och denna gång så blev det liksom inte tidsbestämt, utan de påstod att jag blev dömd till döden. Så jag hamnade längst ner i fängelsehålan. I väntan på att det skulle ske. Där hade jag varit många gånger förut, och det var många sådana som jag längst ner där. Så dröjer det några dagar. Plötsligt kommer en romersk soldat ganska bryskt ner och tar med mig upp och ställer mig liksom ute, och det är ljust och jag ser knappt. Det är något som händer. Det är massor av folk, och jag tänker, är det något skådespel? Är det nu det ska hända? Ska det liksom ske som underhållning att de ska avrätta mig? Och det står någon mer på podiet. Någon stackare som de har släpat dit. Och plötsligt förstår jag att av någon konstig anledning så har jag blivit inblandad i ett lotteri. De ska lotta om vem som får gå fri. Och jag har förstått att han, den där märkliga mannen som står jämte mig, det är Jesus. Det går mycket rykten om honom. Många rykten. Goda rykten. Och han är väl en sån där, du vet, som är god, genomgod, rakt igenom. Så det är klart att nu blir jag väl naturligtvis förloraren igen. Som vanligt. Men det märkliga händer. Att det är min lucky day på något sätt. Det är nu jag vinner högsta vinsten på lotteriet. Det är nu folket är som galna. Och så ropar de att det är jag. Det är Barabbas. Som ska bli frigiven emot alla odds och emot allt vettigt tänkande. Så står jag där med vinstlotten i hand. Men det är bara en sak. Alltså det är något märkligt med den där ynklige mannen. Han har en dragningsförmåga. Är det blicken? Är det atmosfären runt omkring honom? Jag kan inte riktigt avgöra vad det är som inte släpper mig. Men jag tänker, jag måste ändå försöka se hur det går. Så jag smyger med. Och tittar. Han blir ju förhörd, han blir pryglad. Och så uttagen till den här gudsförgätna avrättningsplatsen. Alltså där det råder en atmosfär som kryper in under skinnet. Det är här det är vanligt hantverk. Att ta död på människor. Här finns massa rester av kors och avrättningar som har skett tidigare. Och soldaterna, de som är här, de tänker ju att ja, men bara detta vore slut så vi får gå hem. Det här är liksom deras jobb. Det här är en otäck plats att befinna sig på. Även för en sån som mig. Så kastar de lopp om hans kläder. Och så är det några ord som fäster sig som spikar i minnet på mig. Och det är när de spikarna går genom hans händer, då säger han plötsligt: Fader, förlåt dem. Ty de vet inte vad de gör. Och först så tänker jag, alltså, hur är det möjligt? Vilka vansinniga ord här ute på Galjebacken. Fader, förlåt mig. Det var det dummaste jag hört, tänkte jag först. Men så liksom letar de sig in och sätter sig fast. Fader, förlåt dem. Det händer mer. Det är en ruggig stämning här ute. Och plötsligt så ropar han som om han är övergiven. Min Gud. Min Gud. Varför? Varför har du övergett mig? Det är väl inte så konstigt att han känner så, eller hur? Uppspikad på ett kors. Det är klart att han kan känna sig bortglömd av Gud. Självskrivet. Han blir törstig och de räcker honom en svamp, men han dricker ingenting. Och så plötsligt så utropar han te telestai. Det är fullbordat. Och jag undrar, vad är det som är fullbordat egentligen? Vad är det som händer på den här platsen? Det är många frågor och det är många märkliga känslor. Vad är det som händer egentligen? Jag får tillbaka mitt liv. Jag har blivit lyckligt lottad, men tankarna släpper mig inte. Vad är det med den mannen som känner sig övergiven av Gud och ändå säger, Fader, förlåt dem? Hur ska det gå till med förlåtelsen? Alltså jag tänker, han på högra sidan, den killen där, det vet jag vem den är. Nu är det en fiende mindre, han är ju liksom värd att hänga där. I och för sig är han till vänster också, men han har ju bett om förlåtelse. Men han i mitten. Alltså det är ju han som dör på något sätt istället för mig. Det var jag som förtjänade döden och nu hänger han där. Och så påstår han att det är fullbordat. De orden släpper mig inte. Alltså jag kan inte uttrycka det på något annat sätt än att han fick dö i mitt ställe. Och det känns som att hans ord gäller mig. Far, förlåt dem. Jag borde ha hängt där, men nu är det han. Det är som om hela min lista med brott och elände och allt annat blev utplånat av honom. Här och nu. Så jag tar alla mina fel och alla mina brister och spikar upp dem här på korset. Och så tar jag till mig de där orden. Fader, förlåt dem. Och det är fullbordat. Och så tackar jag denne okände, märklige man för att jag har fått livet tillbaks och min synd förlåten.
Vi är ju mitt inne i den här gudstjänsten här och nu. Men ni har också möjligheten att komma tillbaka och fortsätta och ta del av påskens glada budskap om att död kan vändas till liv. När vi samlas igen på påskdagen på söndag 10:00. Då kommer jag, Ulrika Johansson, predika. Eva Berntsson leder gudstjänsten och så får vi del av sång och musik av Sofia Karlstedt. Och sen är Stefan Josefsson organist. Men nu ska vi alldeles strax sjunga psalmer och sånger nummer 140. Du bar ditt kors och Jesu mild. Samtidigt ska vi göra en insamling till församlingens arbete. Det kommer därför förhoppningsvis finnas ett swishnummer här på väggen. Och vill du så kan du också ge en gåva kontant efter gudstjänsten i en kollektbox vid utgången. Men vi ber också för insamlingen innan vi sjunger. Och Herre, vi kommer inför dig. Vi ber att du ska göra oss till glada och generösa givare. En dag som denna så är det ju lätt att tänka på det offer som du, Herre, har gjort och gett oss. Tänka på det som vi har fått av dig. Hjälp oss nu också att fundera på vad vi kan ge tillbaka till dig. Till byggandet av ditt rike genom vår församling här i Taberg. Vi ber, Herre, att du ska också rikligt välsigna det som vi samlar in här och nu. Och de gåvor som vi också samlar in på andra sätt i församlingen. Och så vill jag också tacka dig att du kan göra oss till glada givare också av den tid som vi får som, av dig varje dag. Herre, gör oss till kloka förvaltare och goda tjänare av dig. Amen. Så nu sjunger vi psalmer och sånger nummer 140.
Thank you.
Jag fortsätter att läsa från Matteus evangeliet 27, men nu från vers 27 och framåt. Då förde ståthållaren soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa. Och de vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud. Och de stack en käpp i högra handen på honom och föll ner på knä för honom och hånade honom och sa: Leve judarnas konung! De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom så tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom. På vägen ut så träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära hans kors. När de kom till ett ställe som heter Golgata, vilket betyder skallen, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelserna mot honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung. Samtidigt med honom så korsfästes två rövare. Den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi, de smädade honom och skakade på huvudena och sa: Du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu. Om du är Guds son, så stig ner från korset. Överste prästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde också nära av honom och sa: Andra hjälpte han, men sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung. Nu får han stiga ner från korset. Så ska vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son. På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.
Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani, vilket betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där och hörde det och sa: Han ropar på Elia. En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra: Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sa: Den mannen måste ha varit Guds son. Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom. Och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedaios söner.
Då sjunger vi tillsammans 511 på en avlägsen höjd.
Ja, det är långfredag. eller som de säger i den engelskspråkiga världen, Good Friday, som jag tänker är ett lite härligare namn faktiskt än långfredag. Men det stämmer ju till viss del både två. Det är en märklig dag som det krävs lite mod att stanna upp vid på kyrkoåret. För det blir ju mörkt på skärtorsdagskvällen och in på långfredagen. Och när vi imorgon så småningom målar ägg och äter och är glada, så tänker man att lärjungarna på påskdagen eller påskafton måste väl ha upplevt bara tomhet egentligen. 3 år tillsammans med sin mästare och allt är slut. Vi som sitter här och har facit i hand, vi kan ju använda Good Friday även som en beteckning på långfredagen, för vi vet att det kommer en påskdag så småningom. Men korset har ju blivit lite av symbolen för den kristna tron. Någonting som vi bär med oss, och vi plockar med oss 4 ord bara och lägger det på de olika armarna så småningom här, så kan man ta det med sig. När det gäller Barabbas, som vi stötte på innan, så får vi skylla lite på Per Lagerkvist. Och har ni den boken, Barabbas och Per Lagerkvist, i er bokhylla, då är det just nu man ska ta ut den ur hyllan och läsa den. För det är en fantastisk skildring, tycker jag. Korset då, om man tänker att vi skriver längst upp där, det handlar ju om kärlek, eller hur? Det handlar om att älska mitt i detta elände. Så är det på något sätt triumfen för det som är Guds kärlek. Det som verkar vara ett nederlag blir något helt annat. Och man kan tänka så här att det var faktiskt inte spikarna som höll fast Jesus vid korset, utan det var kärleken. Så påstår exempelvis både Nils Bolander och Bo Zetterlind att det är inte spikarna utan det är kärleken. Paul Wern, en gammal lärare på Kotteboskolan, han brukade säga när vi närmade oss påsk att Guds hjärta brast på Golgata, brukade han säga. Det handlar om kärlek. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen. Och jag tänker att det där är ett viktigt drag att bära med sig ut när vi vill berätta om vad det är vi står för som kyrka, eller hur? Ibland kan man ju liksom poängtera vreden och allt över synden och mycket annat och måla i mörka färger, och det kan ha sin plats. Men i en tid som vår, när vi ska gå ut och berätta om vad som ligger i centrum av vår tro, då är det bra att återvända till Golgata och det som hände där och konstatera att det är kärleken som håller Jesus fast. Och det är kärleken som driver oss, vi som är Guds folk. För när andra ska se, då säger Jesus i Johannesevangeliet, när de ser hur ni älskar varandra, då ska de förstå vem jag är, säger de. För vi har ju fått en sån där rubrik till, och då skulle man kunna säga att det är att tjäna. För det står ju i Markusevangeliets 10:e kapitel en sån där vers som kommer här nu, som är väldigt välkänd, att människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Alltså den makten som utövas på Golgata och utifrån Jesus synsätt handlar ju inte framförallt om att sitta längst upp och liksom bara dirigera. Han kom för att tjäna. Han, säger Paulus i Filipperbrevets 2:e kapitel, som var jämlik med Gud. Han aktade inte jämlikheten med Gud som någon vinst, utan han blev som en av oss och blev lydig, ja, lydig in till döden på korset. Han valde att stiga ner och gå våra vägar. Så då har vi blivit inbjudna faktiskt både till en uppgift och till en gåva. Alltså vi har fått en gåva, men vi blir därmed också inbjudna att ta den här gåvan vidare. Sen kommer det på den andra axeln där något som vi är vana vid att poängtera på långfredagen. Lidandet och smärtan. För vi tänker att det är så här att dö på korset, det är ju, om vi nu ska komma en bild till där, så kan man säga att det är att dö droppvis eller att dö bit för bit. Det är liksom ett skådespel. Ju längre, ju bättre. Och här skulle man kunna stanna hur länge som helst. För grymheten i detta skådespel som pågår ute på avrättningsplatsen, den är fruktansvärd. Ifrån det att man börjar prygla fångarna, alltså det är ju så här att väldigt många klarade aldrig av den proceduren, så de kom aldrig ut till Golgata, utan de dog innan de kom dit. Det här var ett vanligt skådespel vid den här tiden. Som människans grymhet, det är inget nytt. Även om vi ser oss omkring nu och ser ut över vår värld och ser hur mycket elände som det är, så har det på något sätt funnits med genom hela vår historia. Detta med lidandet. Men nu blir det något annat, för nu appliceras det på Gud själv. Och vi läste ifrån Jesaja 53, och det kallas ju de där sångerna i Jesaja som är några stycken, så kallas ju Jesus för Herrens lidande tjänare. Så det bär vi med oss. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vill du verkligen veta vad Gud tänker om dig, säger Bengt Pleijel, eller gjorde ofta och skriver i sina böcker. Om du någon gång har firat nattvard ihop med Bengt Pleijel och han liksom inleder det, då blir han lyrisk och så säger han, om du någon gång vill veta riktigt vad Gud tänker om dig, så ska du när du tar emot brödet och vinet känna att det var för dig istället för dig. Det var för dig istället för dig. Så slår Guds hjärta, säger Bengt Pleijel. Och så har vi en arm till, och där lägger vi förlåta. Och då säger vi så här att förlåta, det var ju det som Barabbas uttryckte då. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och förlåtelse utan gräns, om vi utsätter oss för den, så blir det sen lättare att gå vidare. Faktiskt. Det är ju så här att SAM då, som jag har levt i hela mitt liv egentligen, Alliansmissionen, vi har ju blivit beskyllda för att, och kallats för ett långfredagssamfund ibland. Alltså vi har stannat där lite vid korset och vid försoningen. Och vi har predikat försoningen väldigt mycket. Men det är ändå ibland ett gott drag. Även om vi ibland behöver flytta till påskdagen också lite mer kanske. Men det är någonting gott i det att få uppleva nåden på något sätt. Och då blir detta en Good Friday. För mitt i smärtan, mitt i lidandet och mitt i eländet som vi upptäcker på Golgata och som vi upptäcker i vårt liv, så får vi ändå påminna varandra gång efter annan. Att i och med detta så är vår synd förlåten. Den är spikad på korsets trä. En gång för alla. Och när vi tar emot den förlåtelsen utan gräns, då blir den lättare att ge vidare. Det blir som ett flöde liksom i våra liv. Och då blir ju korset, och det är därför det har funnits med ett hjärta i mitten där hela tiden, inte bara en skammens och en lidandets symbol, utan då blir det plötsligt också en kärlekens symbol. Och det är också en sån där påminnelse, tänker jag, till oss som kyrkar i den tid som vi lever i, och det har det väl alltid varit, men nu får vi ta det till där vi är nu. Att ibland kan det vara så här, ni behöver inte hålla med, det kan vi diskutera vid kyrkhavet sen då. Men ibland kan det vara så här att Gud är mer nådig än vi i domarna som fälls. Därför att hur det än går till när vi stannar vid korset på Golgata på långfredagen Och vad detta kostade liksom Gud, hans älskade son, så förstår vi att den är gränslös. Alltså den kärleken som väller ut ifrån korset, den nåden som väller ut här, den är gränslös och den har ett djup liksom som vi inte förmår riktigt att famna. Och jag tänker där någonstans behöver vi känna av långfredagens budskap. Så tonen som vi bär med oss ut ifrån en gudstjänst på långfredagen 2024 skulle vara en tacksamhetens ton till levande Gud. För att du och jag får äga barnaskapet. För han dog faktiskt i vårt ställe, precis som Barabbas konstaterade. Därför är det väl inte så konstigt att vi kan sjunga som Pelle Karlsson gjorde för länge sedan, och det gäller ju fortfarande. Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Korset, kärlekens sköna symbol, det är för alltid sången i mitt liv. Ja, korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Korset, kärlekens sköna symbol, det är för alltid sången i mitt liv. Thank you.
Vi ska nu ha en förbönsstund. Och idag så har vi en bönestation där vi har möjlighet att vid korset lägga ner en sten. Kanske bär du på någon börda som du vill lägga ifrån dig. Kanske bär du på skuld eller skam som du vill att Jesus tar hand om, som du inte längre vill bära. Kanske det är något annat som du vill lämna till Jesus just i denna stunden och be att han ska ta hand om det. Då kan du göra det som en symbol när du tar den där stenen och lägger den. Lämna det tillsammans med stenen till Jesus. Och skulle det vara så att du finns här som har lite svårt att böja dig ner, så går det lika bra att lägga stenen på kanten till vår dopgrav. Jag och Kenneth kommer finnas tillgängliga på varsin bänk här. Om du också vill ha personlig förbön eller tillsammans be ett kort tack för det som Jesus gjorde på korset med någon annan. Så självklart så får du sitta och be där du är, där du sitter. Under tiden så kommer vi få lyssna på två instrumentala stycken. Först ett som Olof och Karin spelar och sen kommer Kerstin också spela ett stycke. Vi tar en stund tillsammans med Jesus och försöker ta in budskapet från korset. Och ta, om du vill, möjligheten, om det är något du vill lägga ifrån dig. Thank you. till dig som i den här stunden bett om förlåtelse eller kanske lagt ner en sten vid korset, så vill jag säga: Gud ger dig frid och låter dig vila i hans nåd. Jesus befriar och upprättar dig. Den helige ande bor i dig och ger dig ny kraft för vardag. Du är älskad. Du är förlåten. Du kan gå fri. Och vi ber. Och vi tackar dig, Herre, för att du är med oss genom allt. Tack för att du hör våra böner och du känner våra tankar. Du vet hur våra liv ser ut. Tack för att vi kan nämna allt inför dig. Och att vi också kan lämna allt till dig. Du vet vad var och en har bett om i just den här stunden. Och vi ber att du, Gud, ska komma med din frid, nåd och kärlek in i alla situationer och de människor som våra böner handlar om. Kom och bär det som tynger. Och tack för att vi får lägga ner just det hos dig nu. Vi ber också: kom heligande. Kom och möt oss. Och vi ber också särskilt idag för alla de som på olika sätt lider. Runt om i Sverige och runt om i hela vår värld. Herre, vi ber. Kom med läkedom, helande, frid, kärlek och försoning. Och Herre, vi ber att krig ska vändas till frid. Vi ber att oro och ångest ska vändas till hopp och framtidstro. Herre, du som älskar oss och håller hela världen i din hand, kom och möt oss. Beskydda och rädda vårt land och hela den värld som du har skapat. Och så ber vi alla tillsammans den bön som Jesus själv lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Efter att gudstjänsten är klar så är ni välkomna, ni som har möjlighet, att fortsätta gemenskapen kring fikaborden. Men vi har några få moment kvar innan det är dags för det. Och vi kommer också avsluta hela den här gudstjänsten här inne med att läsa och vi får lyssna till bibelordet som handlar om när Jesus läggs i graven. Men nu först så sjunger vi tillsammans igen och vi gör det i psalmer och sånger 38b. För att du inte tog det gudomliga.
tar så också emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.
Från Matteus 27, vers 57 till och med 61. På kvällen kom en rik man från Arimataia som hette Josef och som också han hade blivit lärjunge till Jesus. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus gav då order om att den skulle utelämnas. Och Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och la den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt mitt emot graven.